Det här är det 203 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats med Malmö musikstudio är jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson. Hej, hej.
Hallå, hallå.
Oplanerat du och drev med väldigt kort varsel.
Ja.
För att någon inte kan. Och så kan det vara ibland.
Någon som är väldigt svårt att säga nej till saker och sen har lite lättare att ställa in och säga nej.
Mm, exakt. Det är, man har den inställningen att de blir nog mindre arga om jag bara ställer in. Att, ja. Men det blir mysigt närmsta minuterna om jag säger ja, jag kan. Då blir alla glada. Det är den i Lilla Drevet som förmodligen skulle vara sämst på The Marshmallow-test.
Ja.
Kan man säga.
Ja, verkligen.
Kan ni försöka gissa vem det är. Det var en god marshmallow när vi bestämde att vi skulle göra det. Så, men sen så slippa ställa in hade kanske varit som att äta två marshmallows.
Just
ja,
det.
Ni fattar vad jag menar. Men i alla fall, det är så det kanske blir lite kortare avsnitt än vanligt. För vi har inte så speciellt mycket material.
Nej, det är som att vi förberedde oss för att det bara var vi som skulle fylla ut ett avsnitt.
Nej, så, men, det, ja, men det blir någonting i alla fall. Men så ni är medvetna om det. Ja, ni ser ju det på filen hur lång den är. Så att jag vet ju inte vad jag snackar om egentligen. Det kanske är ett helt normalt
långt
avsnitt.
Extra långt. Vi kanske sitter och gaggar i 4 timmar.
Ja, svårt att se det.
Jag har också svårt att se det.
I alla fall den här veckan så ska vi prata lite grann om tillståndet i vänstern, eller hur?
Mm-mm.
Men innan vi kör igång så ska jag säga att nu finns biljetter ute till Lilla Drevets livepodd i Stockholm. Kina Teatern 31 oktober. Ska vi köra livepodd. Jag hoppas att de kommer finnas ute i alla fall. De ska finnas ute torsdag morgon när det här avsnittet ligger ute. Vi var ju livepoddade i Stockholm i våras på Intiman. Och då biljetterna sålde slut här på en dag typ. Så vi tänkte att det vore kul att komma tillbaka till Stockholm och köra lite. Och så, ja, men så det blir inte du, eller hur?
Nej, jag undviker scen.
Du älskar inte scenen som
Nej.
Vi andra gör.
Står som, inte där och flörtar med publiken.
Eller Jonathan älskar scenen, vi andra kanske står ut med den.
Fast ni älskar scenen också.
Ja, eller jag målar ju på med impro nu i och för sig.
Mm.
Du älskar scenen på ett mentalsjukt sätt.
Jag älskar med scenen.
Det är att begå övergrepp på scenen i princip. Men just det, men det är vi tre då, det ska jag säga. Det är jag och Jonathan och Moa som kommer representera Lilla Drevet.
Just
precis
det.
Som det var i våras.
Skärmtruppen.
Just det, precis. Ja, men det kanske vi kan ha som undertitel till den här showen. Biljetterna, just det, jag vet inte. Jag tror biljetterna ska finnas. De borde väl finnas via Kina Teaterns hemsida som jag tror är kinateatern.se.
Jag tror att om man följer dig på Twitter eller Instagram, då kommer man få en bra länk till där.
Man kommer få en länk via mina sociala medier. Jag kan lägga in länken kanske i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet också.
Yes.
Okej, men jag tänkte börja prata lite om det här att det har varit en debatt nu de senaste dagarna om huruvida man eventuellt måste vara mer uppmärksam i Sverige på en ny typ av politisk korruption eller försvagning av demokratin som kan uppstå på grund av klanröstning eller kanske etnisk röstning.
Just det.
Har du hört talas om den här debatten?
Ja, jag har också följt det.
Men det var i alla fall strax innan valet. Hade Uppdrag granskning ett avslöjande om miljöpartisten Ali Khalil, kommunpolitiker i Stockholms förorten Botkyrka, eller före detta kommunpolitiken fick sparken efter det här avslöjandet. Men han var miljöpartist då, men han tänkte utanför lådan och försökte kränga 3000 röster till Moderaterna i Botkyrka.
Det missade jag däremot. Jag har bara följt det de senaste dagarna.
Ja, det är egentligen olika saker. Men jag kanske inte skulle haka i det i den här Twitter-psykosen med Ivar Arpi, olika människor som har varit kring den här, för det har varit något annat kring den här Leila någonting som hade somalisk-svenskan som hade kryssat sig in. Men så att, ja, jag tänker inte ta upp det nu, utan det här var, ja, men det här var ju med då ett solklart exempel på så kallad klanröstning, eller vad man ska kalla det. Men det var då att han var miljöpartist, men han tänkte carpe diem, tänkte utanför lådan och försökte då sälja 3000 röster till Moderaterna i Botkyrka i utbyte mot att de skulle bevilja bygglov för byggandet av en ny moské.
Okay.
För en församling som han var aktiv i. Alltså Moderaterna i Botkyrka fick en inbjudan till ett möte med en muslimsk församling. Och inbjudan kom från Miljöpartiets gruppledare i kommunen, Ali Khalil. Och han är också aktiv i församlingen. Och då fick de där erbjudandet. Och Moderaterna tackade nej till erbjudandet då.
Ja.
Men Uppdrag granskning bad en moderat att ringa upp Ali Khalil och säga att vi kanske är intresserade ändå. För att det skulle fångas liksom på band och film. När han höll på att hastla så här. Så de var lite lustiga att de sa att vi är så extremt restriktiva med dold kamera vi är på Uppdrag granskning. Att vi är väldigt restriktiva, men den här gången var det nödvändigt. Och jag liksom, ja men jag tänkte på det, jag såg det för ett par veckor sedan när de, så granskade de nordisk alternativ höger. Och då, och liksom var ett reportage som följde dem. Och, så de, och de är så öppet rasistiska. Det var bara hela tiden sådana scener som de bara var helt okej blev filmade. Att de har en fest och står och skålar. Så bara står de och vrålar att Sverige och svenskarna och svenskar är vita. De la till det alltid att man skulle veta att det är inte ingen sån öppen definition av svenskhet här.
Kanske var tvungna att definiera när det var en kamera där. Annars kanske de nöjer sig med att säga svenskarna, så vet de alla liksom vad som menas.
Ja, det, men kanske det är Sverige åt svenskarna, men så är det som att i och med att Sverigedemokraterna bara pratar så mycket om det med öppen svenskhet, ja. Så då måste vi till höger om SD vara ännu tydligare. Och svenskar är vita.
Just det.
De tryckte in det varje gång de hade talkörer. Och de hade liksom inget problem med det, att det, allt bara det blev filmat. Men sen var det så här, en bit i en reportage var det så här, och nu ska vi filma med dold kamera.
Okej.
Och jag liksom, det var bara så svårt att förstå poängen med att filma helt oblyga, öppna rasister med dold kamera.
Vad hoppas man, att, vad vill man avslöja då? Att de egentligen bara sitter och...
Ja, men det var just det som hände lite grann, att de var, att när de filmade med dold kamera, det som skedde då var att det hon fick på band mest då var att de försökte bjuda in den här reporten som hade en dolkamera på sig till ett blot.
Men det känns ju också som att de hade kunnat göra on.
Ja, och det är ju inte, och, ja, men det var ju som det minst rasistiska som hände i hela dokumentären. Det är ju inte nödvändigtvis rasistiskt att vara asatroende.
Bara en liten mysig hobby de har liksom.
Vi kommer att blota, vi ska blota lite för orden. Ja, men det var som en så inverterad version av där Moderaternas valstugereportage.
Ja.
Att när det bara att när moderatgubben var inte rasist när det var öppet med kameran, sen så sa han rasistiska saker med dold kamera. Men de här är då, ja, just att man fångar dem med dold kamera när de inte är rasistiska.
Nej, inte de precis. Då sysslar de bara med så här ganska cosplay.
Ja, men kanske den konfrontationen man kan göra då, att man går och visar upp det här.
Vad töntiga ni är, när kameran inte, eller?
Ja, precis. Jag filmar med dold kamera i 20 minuter utan att ni skrek död åt alla bruna människor. Ja, skitsamma. Det var verkligen, det var ett sidospår här. Men de filmade då, eller de gjorde en sån då grej mot den här Ali Khalil, miljöpartisten i Botkyrka, att de skulle fånga det när han försöker göra det här, byta röster mot moskébyggande. Jag kan lyssna på det. Det är alltså en moderat då som pratar med Ali Khalil och låtsas som att han är intresserad av det här.
Men hur skulle man få dem att rösta på Moderaterna då? Det är ju det som är, alltså hur...
För det väl... och det tänker jag, alltså, de... Tänk så här, de har en ungefär... de har ingen, alltså, det är inte medlemmar på så sätt, det är inte riktigt så här betalande medlemmar. Utan det är de här som kommer till moskén varje fredag.
Ja.
Den målgruppen är väldigt lyhörd till imamen, alltså liksom så. Så imamen säger, men nu har vi liksom, vi bedömer att Moderaterna är det bästa valet för oss. Ja, men då gör människorna det.
Ja, men det är att de bara kan leverera det via fredagsbönen då,
ja.
Säga vilket parti.
Vilken obehaglig fredagsbön. Bara så här, Sverige jobbar.
Ja. Ja, exakt. Ja, det är faktiskt alla sådana bilder man har sett från så moderata upptaktspeppträffar. De så här, kör sådana moraträskövningar. Det är, det är sällan så här, religiösa samfund har känts mer sektiga än det. Men det var i alla fall då statsvetaren Bo Rothstein. Han var med i uppdraggranskningsavsnittet och han säger att det här är ett typiskt exempel på klientelism. Och det är en slags korruption som är vanlig i tredje världen, även i vissa delar av Europa, som till exempel Tyskland. Nej, jag bara skojar. Det är Grekland och Italien.
Härligt Ola-skoj.
Chauvinistiskt. Ja, lite härlig Nordeuropa-chauvinism här. Men Rothstein har aldrig hört talas om det tidigare i Sverige.
Nej.
Men klientelism, det handlar då om att starka personer, några slags patroner, köper sig röster genom att lova specifika fördelar till utvalda grupper. Och då kan man ju invända att det ju i och för sig är vanligt också i Sverige att företrädare för organisationer säger till ett parti att jag tror jag kan övertyga många av mina medlemmar att rösta på er om ni bedriver en politik som vi tycker är bra. Om ni lovar oss detta så kommer vi lobba för er. Att facket säger det till sossarna, näringslivsorganisationer säger det till Moderaterna, pingströrelsen säger det till KD kanske. Men att skillnaden är då att då sker det i det öppna. Man gör liksom ingen hemlighet av sina ställningstaganden och att man försöker påverka. Det som är speciellt här i moskébyggen mot rösterfallet är att man gör det i det fördolda. Att det då är en hemlig uppgörelse. Och det är även speciellt med det här specifika utbytet mellan specifikt, väldigt specifikt antal röster och väldigt specifik tjänst. Att vi då kanske är mer vana att politiska löften är lite mer på en generell nivå och riktar sig till stora delar av befolkningen. Alltså kanske att man lovar att luckra upp bygglovslagen lite allmänt. Ja. Inte att man ska göra en tjänst för en gubbe som vill bygga och lova att smussla igenom just hans pappersarbete. Och Bo Rothstein förklarar då vad den här typen av klientelism får för effekter på samhället om den blir utbredd.
Vi kan som forskare visa att den här typen av politik har, om detta sprider sig och blir väldigt allmänt, negativa effekter på demokratins förmåga att leverera mänsklig välfärd, om man säger så.
Ja, det blir bara svårare liksom att leverera välfärd och välstånd. Jag tänker att det här betyder alltså att Ali Khalil antagligen är den mest effektiva miljöpartisten sedan partiets grundare. Eftersom att han genom sitt agerande underminerar den liksom effektiva förvaltningen och systemet byggt på opartiskhet och tillit. Vilket är en av förutsättningarna för en välfungerande ekonomi som skapar välstånd och tillväxt. Så jag tror att det här är liksom vår bästa chans att klara Parismålen.
Just det, han bara kraschar allt.
Ja, istället för det här med meritokrati och fri konkurrens, då att om vi inför Ali Khalils idealsamhälle som då mer går ut på att patroner delar ut förmåner till sina tjänare eller sin röstboskap. Jag menar, det enda som kan funka är ju om alla i den rika delen av världen har ungefär en tiondel så mycket pengar som idag.
Mm.
Och Ali Khalil gör ju i alla fall något för att det ska hända, till skillnad från Fridolin och dem. Då, eller Fridolin, om man ser Miljöpartiet som pådrivande för generös migration, att de har varit en del av det, då kanske på så vis genom att människor som har levt i samhällen utan fungerande institutioner och då med mer så här klientelism och klanstrukturer, att de kommer hit, att det kanske är Miljöpartiets viktigaste miljöreform. Jag vet inte. Att vi får mer. Å andra sidan, de hade ju släppt ut, gjort mindre klimatavtryck om de varit kvar i ett flyktingläger i Jordanien än om de var här. Ännu mindre om de hade blivit dödade i ett krig istället för att komma hit. Så att det är svårt ändå att se hur det är en effektiv klimatpolitik.
Det är spännande att i vår interna chatt skrev du att du skulle prata om klanröstande. Och så bara landade vi liksom en helt vanlig Ola-prat.
Jag började skriva här, klanröstning. Så var det som att jag bara halkade in på autopiloten. Men det är... Nej, men det är för jag tänkte lite grann på det här med klanproblematik eller klanmöjlighet. Hur ska vi se det egentligen? För att jag har ju landat mer och mer i att den enda rimliga hållningen i klimatfrågan är antimodernitet.
Mm.
Det finns det snacket att man ska vara antikapitalism, att det är kapitalismens fel. Men jag då, som är på en högre nivå, som en riktig galaxhjärna,
just det,
och kommer få att det är ju hela modernitetsprojektet.
Jag ska trycka ett visitkort i det om galaxhjärnet.
<Som. laughs> Nej, men jag menar att det är hela modernitetsprojektet som är fantasi som kör in i en bergvägg. Så att då att, alltså, så att, liksom, att vänsterns löfte om välstånd bygger egentligen på samma lögn. Samma liksom ohållbara kalkyler. I alla fall statsvänstern. Man kanske kan vara sån här anarkosyndikalist som organiserar sig lokalt. En som heter Johan Persson skriver en text i Flamman om att vi måste börja organisera oss för katastrofkommunismen. Det känner jag mig lite peppad på. Mm. Att den kommande katastrofkommunismen, att det är alltså i Detroit att den är övergiven spökstad och de här tomterna som storföretagen har övergivit och folk börjar odla grönsaker på. Så. Och det tänker jag att ja, men den grejen, så ja. När det inte finns mat på hyllorna i Malmö, att vi organiserar oss någon sån kommun och odlar på olika plätter.
Men jag är så himla svårt att se dig passa in i din egen vision. Himla svårt att se dig gå runt där och båta i jorden. Du får ju panik om du inte har tillgång till en telefon eller en dator. Liksom.
Men det finns väl ändå, även i sådana samhällen, det gäller ju att det är hårdare konkurrens där på vad en skriftlärd eller liksom vad en, ja. en druid eller shaman eller någonting. Men det är en på 100 har de ju råd att försörja som kan vara en sån också.
Så du, det är väl min lilla chans. Du sitter där och säger klokheter. Och,
ja, jag ska försöka vara någon sån då.
Folk matar dig med rovor.
Ja, precis. Att jag är arbetsbefriad från att bruka jorden. Men jag i utbyte då mot att jag är någon slags...
Tror ändå det ska sticka i ögonen på folk.
Ja, precis. Ja, det måste ju vara väldigt mycket prestationsångest man har verkligen.
En hel havreplätt.
Man måste ju verkligen leverera i sin shamanism och sådär.
Ja.
I ett sånt samhälle.
Men kanske om du liksom har olika funktioner också, kanske någon slags ceremoniledare.
Ja, exakt. Om man är en sån som håller liksom predikningar och alltså, vad vi, jag vet inte om vi börjar tro på för myt då, men att jag är skriftlärd i den myten.
Just det.
Och förklarar liksom något om vad vi har börjat med för religion liksom. Om jag berättar hur det funkar med livshjulet och våran skapelsemyt och så vidare och så. Något sånt kanske. Men jag kanske berättade förut, men jag kommer att vara i Senegal en gång och att då var det här med att de hade sådana shamaner där. Alltså i det liksom traditionella Senegal så hade de den här grejen att de människor som fick begravas i jorden var de som brukade jorden. Men de här shamanerna och tricksters och sådana fick inte liksom begravas i jorden för att de hade inte helgat jorden.
Nej.
Och då begravdes de genom att man slängde in deras kroppar i så här stora ihåliga träd som fanns där. Så det låg en massa benbitar i de här träden. Och sen någon gång runt 1960 kom man på att det här är för liksom, efterblivet nu i ett modernt land. Så vi tar ut alla de här benbitarna som ligger i alla träd och begraver dem. Och sen dess har det varit torka i Senegal. Så då är det väldigt så stor debatt om... Eller att det har varit sån, ja, vissa säger att det är klimatförändringar. Men just att det finns också mycket vidskepelse runt såklart för att vi...
vi... Då antecknar vi det, att vi ska begrava dig i ett träd.
Ja, det är det enda jag vet än så länge. Precis, att förarga inte gudarna genom att begrava mig, eran shaman i jorden. Ni kanske ska balsamera mig och ha mitt mausoleum. Just eller något sånt där. Ja, jag vet. Ja, men det är det jag vet än så länge. Jag behöver läsa på mer om det här kommande samhället. Men i alla fall, det är det att jag har... Ja, men jag landar i den här antimodernitetsgrejen då, att... Jag tycker att man kan vara för klansamhälle och också den katastrofkommunismen kanske. Att det tycker jag är de rimliga politiska hållningarna då. Men annars är jag lika mycket anti-vänster som anti-höger nu.
Okej, tufft du är.
Ja, senaste uppdateringen om vart jag är. Men jag, nej men jag tänkte, jag pratade om det här i något avsnitt tidigare. Jag tror det var första avsnittet av den här säsongen. Då var det bara jag och Jonathan som gjorde det. Men... Att det är så mycket det här med att klan och klientelism och hederskultur, det hänger samman väldigt mycket med tillväxtlösa samhällen. Att det är liksom, för att där är allting ett nollsummespel. Och därför bevakar man bara sin position i strukturen. För man har liksom inga möjlighet att röra sig bort och skapa sig något annat på något annat vis. Och i och med att det är det som verkar se ut nu då, att det är det vi har att vänta då kanske på grund av den ekologiska kollapsen. Att vi alla kommer återgå till det här tillväxtlösa tillståndet med begränsade resurser. Att då är det väl lika bra att vänja sig att nu är det så här. Att ta liksom Ali Khalils lid här. Att ta Botkyrka, muslimska församlingslid allihopa. Hitta snabbt en stark man som kan ge dig beskydd och fördelar i utbyte mot din lojalitet. Och det verkar rätt skönt tycker jag också med ett klansamhälle. Man vet sin plats.
Tycker du det?
Jag tänkte faktiskt på det när jag hörde om det med Botkyrka församling. Mm. Jag tycker att det verkar rätt mysigt att klanröstar ändå. Att jag hade inte haft någonting emot det.
Vadå? Man går dit i grupp.
Ja.
På samma sak. Alltså det, vad är det du tycker är mysigt?
Ja, men jag bara tvivlar på att det skulle vara värre än det här vanliga röstandet man gjorde för ett par veckor sedan.
Ja.
Att man kan ju ha lite den där känslan av då att de av mainstream-politiken att men vilka är ni? Ni bara skvalpar runt på världskapitalismens hav och ni ropar olika värdeord, och man kan då känna tvivel över vilken förmåga har ni egentligen att göra skillnad. Man kan känna en lite apatin, eller hur, under valrörelsen. Och då är ju, då är ju det här med klanröstandet ändå något mer greppbart. Alltså församlingen i Botkyrka, de skulle ju få en grej i alla fall.
Ja.
Det var ju något att ta på. De skulle få ett bygglov. Och det hade kanske känts mer inspirerande att använda sin rösträtt då. Att om vi hade haft en klanledare på Möllan.
Att man verkligen köper någonting då liksom.
Ja. Mm. Ja, men så att vår starke man Stefan, han bara fixade en grej åt oss. Att nu, att de började servera mellanöl på öppna förskolan.
Just det.
Han bara gör en sån deal med Socialdemokraterna att jag levererar 3000 röster från Möllanpappor och vi lovar att det börjar serveras tuber på Barnens hus. Att då liksom, jag menar då, det skulle ändå vara något. Att man kan sitta och se hela partiledardebatten helt nollställd. Men om någon säger vi kan fixa mellanöl på öppna förskolan, då man ju så bara, va? Va? Hur? Va? Vilken lapp är det? Den här lappen, och ge den till den tanten. Och då kommer det mellanöl. Bara säg vilken lapp. Och står det Socialdemokraterna här? Varför står det inte mellanölspartiet? Att, jag kunde ändå se fördelarna med det. Att alla så här tyckte att det var så negativt. Men det, jag menar, församlingen i Botkyrka, de kanske ändå på något vis kanske får mer tilltro till vår demokrati då. De kände ju ändå, fan, här levererade ju politiken på ett väldigt tydligt och greppbart sätt. Det var inte bara det här att det var inte bara Annie Lööfs Instagram liksom, som man fick titta på och försöka känna någonting, utan här var det ju, här kom det ju en grej. Så att det är det här klanproblematik, eller hur? Det kinesiska tecknet för klanproblematik är samma som det kinesiska tecknet för klanmöjlighet.
Mm.
Det var bara det jag ville komma till, tror jag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag tänkte en del på hur mycket man har sänkt sin politiska standard på sistone.
Mm.
Hur partier som man förutsåg som ganska avskyvärda nu mer och mer framstår som helt okej.
Just det, och hur jag drömmer om klansamhället.
Och hur jag börjar drömma om klansamhället.
Att det är mitt best case scenario när jag ska få fantisera om politisk framtid.
Precis.
Mm.
Och det här har ju förstås hänt exponentiellt takt med Sverigedemokraternas ökade inflytande och kanske framförallt synlighet.
Mm.
SD är ju lite som den superfula, oskärmiga killen som får alla andra killar att verka lite mer attraktiva.
Mm, just det. Att det är en så bra wingman.
Precis,
för
man vill stå bredvid SD på en bild liksom. Men en gång så satt jag och kollade över axeln på min bestis när hon satt och swipade på Tinder.
Mm.
Eftersom vi bor i Malmö så var hennes Tinder överfyllt av folk från Köpenhamn.
Mm.
Det är tydligen någon grej, om man inte ställer in någon slags avståndsfilter så får man typ bara danskar i sin Tinder.
Ja.
Och så var det extremt många fula danska killar med såna snabba solglasögon och eller dyr men sorglig skinnsoffa. Kasper 27, snabba brillor, skinnsoffa. Mads 34, snabba brillor, skinnsoffa plus dålig hy. Preben 30, snabba brillor, ingen skinnsoffa, men däremot en jätteful hund som man typ hånglar med på bilden. Mm. Och så vidare.
Mm.
Så då när det väl dök upp någon som inte hade snabba brillor eller något annat frånstötande, då framstod den snubben plötsligt som attraktiv. Trots att den i alla andra sammanhang på sin höjd hade räknats som medioker.
Så att killar i Malmö har liksom en edge på Tinder då, för att de står
jag
bredvid danskarna.
Jag tror i alla fall av det jag såg. Sen kanske flera av de här som jag bara antog att de fula var danska, men det kanske inte var. Men i alla fall, det jag ville komma till är att den här glidningen är lite otäck.
Mm.
Hur snabbt någon kan framstå som åtråvärd bara för att den råkar vara den mest åtråvärda i sammanhanget.
Mm.
Och hur snabbt man kan sänka sin egen standard. Och det är lite det som har hänt med nu som socialist. Jag som socialist och kommit på mig själv med att tänka tankar som Centerpartiet är inte så illa ändå. Mm. Eftersom oattraktiva killen SD nu har fått alla andra partier att verka lite sexigare och lite mindre osmakliga. Och det har också varit lätt för ett parti som Centern att verka lite extra sexiga genom att aktivt ta avstånd från det osexiga. Alltså vi är många som nickat gillande när Annie Lööf drömt till Jimmy Åkesson i debatterna. Åh Annie, har man tänkt, nästan tårögt. Vad fin du är som då och då säger typ, nu får du skärpa dig till en fascist. Men valrörelsen är slut och det är dags att landa. Centerpartiet borde inte få någon jävla medalj för att de stått upp mot SD. Det är alla tänkande och kännande människors plikt att göra det. Alltså det är ett minimikurage, särskilt om man är politiker.
Mm.
Kajsa Ekis Ekman, en av våra främsta tänkare.
Det är ungefär som att säga att alla danskar är oknullbara. Det är något man bara måste göra om man är en humanist.
Ja, precis. Kajsa Ekis Ekman, en av våra främsta tänkare i allt utom transfrågor, satte i tidningen ETC fingret på en grej som skaver med allt det här. Hon skriver: när vi nu har sett alliansen dela upp sig i två delar före valet, en som är emot invandrare, M och KD, och en som är för, C och till viss mån L, sker det inte i konflikt. Tvärtom delar de upp väljarna emellan sig, eftersom deras väljare har olika åsikter om frågan, för att sen gå ihop igen. Hon påminner om att borgerlighetens enda egentliga ideologi är att överföra makt och resurser från det allmänna till det privata. Och jag citerar: men eftersom detta intresse inte delas av de flesta kan borgerligheten inte komma till makten i något land om den inte anammar andra ideologier. Borgerligheten kan därför vara konservativ eller liberal eller till och med libertariansk. Den kan vara religiös eller sekulär, den kan vara för kvinnorna eller mot kvinnorna, för miljön eller mot miljön, för invandrare eller mot invandrare. Jag menar alltså att det var lite som en kollationering inför en teaterpjäs.
Mm.
Allianspartierna har haft en rollbesättning och kastat Ebba och Uffe som de hårdnackade mean girlsen och Jan och Annie, Janni, som de något mjukare alternativen som ska då appellera till antirasisterna. Och det är allt för att kunna fiska upp så många olika väljare och sikter som möjligt med sin stora högerhov. En hov som de fortfarande håller i gemensamt. Mm. Alltså de har alltså använt både verktyget rasism och verktyget antirasism på samma gång. För just att täcka det. Upp det här spektrat. Alltså jag tror på riktigt att Annie Lööf är antirasist. Men vi vet ju att hon i första hand är höger. Jag har redan sett henne sitta i en regering. Det var en regering som redde ut välfärden, hetsade mot utslagna människor, ökade klassklyftorna och därmed rullade ut en mjuk, fluffig matta framför Sverigedemokraterna. Och nu, när folk till vänster och mitten på allvar sitter och leker med tanken på en blocköverskridande regering, så får man liksom inte glömma det. Annie Lööf är inte ofarlig bara för att hon är antirasist. Hon är en nyliberal, miljöhycklande Ayn Rand-älskare.
Mm. Ja, det är exakt vad hon är.
Alltså jag säger det här mest till mig själv, ja. För jag också blev så förförd av Annie. Jag blev också jätteförförd av minsta antirasistiska ljusglimt och den här vidriga valrörelsen. Man får liksom inte glömma att även om ens fiende plötsligt blir ens fiendes fiende, så är den fortfarande ens fiende. Snappy sagt om mig.
Lilla Drevet är möjligt att göra på grund av att vi är köpta av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Så det är ju himla skönt att just de har köpt oss.
Ja.
Så att det hade kunnat vara mycket värre.
Kunde varit.
Ja, vi ska inte nämna andra namn i det här sponsormeddelandet då. Men ni kan tänka er vilka vi hade tyckt var det värre. Säger jag. Kunde verkligen ha varit illa. Gå in på akademikernas.se och se till att ordna ett A-kassemedlemskap om du inte har gjort det. Endast 110 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare, ska du gå med i fackförbundet Jusek. Då får du bland annat del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Det är i princip oändlig trygghet som omfattar nästan alla, skulle jag säga. Ingen kan väl tjäna mer än 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och det är många som har börjat plugga nu. Det har börjat en hösttermin precis. Och A-kassan och facket förknippas ju mest med arbetslivet. Men det är en bra idé att gå med redan som student. Man kan bli studentmedlem i Jusek för en gång summan 100 kronor. Och det gäller hela studietiden. Och går man med får man till att börja med en biobiljett om man går med. Vilket kostar 130 kronor idag, tror jag. ungefär. Så priset för att bli studentmedlem i Jusek är minus 30 kronor kan man säga. Man får även en prenumeration på Jusek-tidningen Karriär och tillgång till Juseks studie- och karriärrådgivningstjänster. Med företagsbesök där studenter får nätverka med potentiella arbetsgivare. Och man får hjälp med CV och personligt brevskrivande, karriärcoachning, rådgivning och så vidare. Tack till akademikerna och Jusek.
Sossarna.
Mm.
Lite obehagliga, va?
Ja, det är... Ja, jag vet inte. De är ju som allting.
Förvänta mig inget egentligen.
Nej, just det. Jag bara sackar upp tempot här lite. Mm.
Nej, men nu så
sluta
håller de på...
svara på retoriska frågor.
Nu förhandlar de med olika partier om talmansposten.
Mm.
Inget konstigt med det, förutom att de beter sig creepy. Anders Ygeman intervjuades i Studio 1 och berättade att man nu uppvaktar de borgerliga partierna för att stänga ut det SD. Fortfarande inget direkt avvikande, men sen så kommer samtalet in på den eventualitet att borgarna tackar nej.
Sen om det blir så till slut att de borgerliga partierna säger nej till att samtala om det här.
Det har de ju sagt redan.
Ja, det var ju den lilla detaljen att borgarna redan sagt nej.
Mm.
Men är ett nej för en sosse? Vi kan lyssna på det här i sin helhet.
Sen om det blir så till slut att de borgerliga partierna säger nej till att samtala om det här.
Det har de ju sagt redan.
Ja, vi får väl se. Jag tror att man ska vara lite ödmjuk. För
du tror att de kan ändra sig?
Jag vill inte spekulera det. Jag tror att vi ska vänta tills vi har en talman som röstning på plats.
Men hur tolkar du det de har sagt under dagen hittills då, menar du?
Hittills har det ju varit avvisande.
Ja.
Men jag vill inte stänga den dörren.
Borgarnas munnar säger nej, men deras ögon säger ja. Insert parallell till Anders Ygeman på krogen. Ja, hittills har det varit avvisande, men jag vill inte stänga den dörren.
Mm. Anders, ett nej är inte alltid ett nej.
Nej.
Ibland är ett slags förspel. Ygeman.
Jag fattar att det är det. Att det säkert fungerar så. Det är bara en så obehaglig formulering. Ja, hittills har det varit avvisande. Skam den som ger sig.
Vad var han bjöd in till? Vad kallar de det? Samtal bara.
Och att så han sitter i Studio 1 och pratar om det som att det kommer hända.
Mm, just
men
det.
De har tackat nej. Men det är bara en process för honom.
Men det är nästa MeToo-upprop då.
Precis.
Att anonyma riksdagsledamöter kommer skriva en sån lång artikel i DN om att bli tvångssamtalad om regeringsbildning. Att det är sånt övergrepp i gråzonen.
Inte. Vad ska den hashtaggen bli? Gråzon, gråsosse.
Ja, just det. Gråshashtag, gråsossezonen. Sosse inom parentes, gråsossezonen. Ja, men det är väl det alla säger om sossarna, att det är, ja, men att de är väl lite så i det här, att ett nej är alltid inte ett nej liksom.
Ett nej är ett ja som inte har kommit än.
Ja, men det är sossarna är väl lite så i svensk politik att ni vet hur det här slutar. Ni vet att dolmen ska in.
Exakt.
Ja, men att det är ju. Ja, men att det blir ju alltid så. Att ni kan hålla på med den här charaden, men vi kommer bilda regering. Ni fattar det. De har ju inte samma pondus som Göran Persson hade. Det var ju något val, var det 98 eller 2002, jag kan inte komma ihåg det, att bara sossarna hade backat så mycket. Och de hade inte alls egen majoritet, men att han bara gick upp där på valvakan och bara för alla sossar och sa, vi regerar vidare. Och så alla andra bara, vadå? Va?
Ja.
Det kanske är att de har tappat ännu mer procent med sossarna, som det är ännu svårare
att
göra.
De blir ännu mer aggressiva i sin uppvaktning.
Ja, men att de också måste vara lite då lömska. De kan inte bara gå upp och säga så här bara... Ja, tidigare var det bara att de gick upp och bara sa så här bara, även om de hade ju inte egen majoritet och heller, men de gick upp och sa så här bara, ah, na. Sådär liksom. Nu kör vi. Så, men nu måste det vara lite mera sofistikerat game på något sätt då. Men det är ändå att man hör på Ygeman att det här är liksom, vi kan hålla på.
Ja, vi man leker. Hör såhär, lilla gumman. Ja. Man hör det liksom i röst.
Men det är något, jag vet inte hur det kommer gå, sossarna kanske inte kommer klara det här den här gången, men det är väl att de alltid haft den attityden så mycket, det man märker att alla...
De kanske skulle behöva en liten knäpp på nosen så att de...
Ja.
Lugnar sig lite.
Att man märker att alla hatar, att det är det lite grann som låser det kanske nu också då, att, ja, men för att de vet ju inte vad de håller på med alliansen, för att det går ju liksom inte att välja bort både Åkesson och Löfven. Det är ju det som är den matematiska omöjligheten, ja, som alla bara försöker tänka bort. Och sen så är det så att, ja, men jag tänker väl att det kan vara så att Annie Lööf och Jan Björklund vet ju att de kommer välja Löfven, men de bara tycker det är så jävla äckligt med den här killen.
Sitta
som kommer kräva. Ja, precis. Det här. Men de bara så här fäktar emot liksom, men de vet ju att det är så det kommer sluta. Så det, ja, fast jag vet, jag fan, det är så jävla, jag klarar inte av att hänga med i det här.
Nej.
Jag tycker det är för, det är verkligen bara så här att, kan journalisterna sluta fråga om det? Vi behöver inte höra om det. Det kan bara vara som en sån jävla påveomröstning. Och släppa ut vit rök när det är klart.
Just det.
Och sen så. Men då är någon, jag hörde någon som pratade om det, att det kanske blir så att det inte blir blocköverskridande med sossarna, men att Moderaterna och KD bildar en regering och tar stöd utav SD. Men de tar också stöd utav Centern och Liberalerna. Att de gör upp i så här olika frågor åt båda hållen. Och att det då skulle vara okej för Centern, för att då är det inte att man själv är en regering. Man stöder sig inte på SD. Men man stöder dem som stöder sig på SD. Så att de så här med någon sån semantik ska komma undan liksom. Men jag vet inte ifall det är det verkligen, är den, och behöva sälja in den liksom, ja, konstiga grejen för sina väljare, är det verkligen bättre än att bli utsatt för det här gråzonsövergreppet av Ygeman? Det kan man ju diskutera då, vad som är jobbigast. För det får Annie och Jan, vad kallar de, Janni, de får reda ut det för sig själva. Vill du plugga någonting eller?
Nej. Eller jo, så här. Jag är inne i en period nu där jag är ganska aktiv på Instagram igen.
Mm.
Så man får jättegärna kolla in där. För där lägger jag upp väldigt mycket serier och bilder och sånt.
Du är full rulle där.
Full rulle. Det vill säga aktivitet kanske var fjärde dag. Men det är väldigt intensivt schema för mig.
Nanna Johansson Insta.
Mm.
Och jag kan flagga igen för det här på nu på fredag, alltså imorgon, ifall ni hör den här podden när den kommer ut, när den kommer ut så är då jag och Jonathan med på studentafton i Lund. Vi ska ha en kväll som heter The Oral History of Februari-podden, vad nu det ska vara bra för, men vi ska bli intervjuade på scenen där om Februari-podden.
Jaha, så ni ska inte spela in?
Nej, det är ju, nej. Det är liksom något slags samtal om den podden. Men det är både för studenter men också för icke-studenter får också komma. Jag tror att man betalar lite mer som icke-student, men det var ändå bara 80 kronor och sånt där. Så jag tror, googla på studentafton februari-podden så kommer ni fram till någon biljettsida. Och som sagt, att vi ska göra Lilla Drevet live, det har jag redan sagt. Jag är med på Della Grande också, då Della gängets live show i Göteborg, som är, när fan var den nu? Det kommer jag inte ihåg, men det hittar ni också via google.se. Och ja, men det var väl det, antar jag.
Yes.
Då säger vi säger tack till Aftonbladets kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack till man musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, du heter Nanna Johansson. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej hej.
Hej. Eller Battlefield eller något.
Ja.